Välkommen till vår podd som nu har fått ett litet tillägg i titeln och nu heter Så sjukt läspepp. Det kom jag på efter ett år ungefär, eller
Att
hur?
det ska heta så från början.
Ja,
Ja.
precis. Ja, den borde ha hetat så. Men
Nu gör ni det.
ja,
Har
så nu har
vi
vi bytt.
åtgärdat det?
Nu har vi
Ja.
åtgärdat det. Ja, för det är ju det vi är. Vi är ju läspepp.
Ja, vi är inte
Allmänt.
allt.
Vi är allmänt pepp också,
Ja.
men
Hyfsat i alla fall.
ja, precis. Ja, så är det.
Ja.
Och just idag så är det en extra härlig stund här hos oss. För vi gästas av ingen mindre än Elisabeth Nehmert. Välkänd och älskad Sollentuna-författaren. Och vi ska ägna den här podden, ätbart har jag skrivit här, ser jag, men enbart. Ja,
Du var hungrig när du
jag
gjorde det här,
var
Eva.
hungrig, ja precis. Ja, förmodligen.
Ätbart,
Och, ja.
enbart.
Ja,
Ja.
enbart till att prata om hennes senaste roman, Drömmarnas flod. Välkommen till oss,
Tack,
Elisabeth.
Eva. Tack, och tack, Ofelia.
Som sagt, ja, Ofelia är ju här också. Det är inte bara jag som är här.
Nej,
Eller hur? Du
jag
är
hälsar.
här.
Ja, hej, hej.
Hej, Ofelia. Ja. Ja.
Alltså det här är ju jättekul att vi får träffa dig igen. Vi hade ju våran boktipssoffa förut
Just
och
det.
då fikade vi tillsammans. Det hade vi ett litet café. Och nu är vi här i podden idag och du är här med oss för första gången i podden i alla fall. Och det är jättekul. Superkul att du kunde komma. Vi är astaggade på det här, eller
Eller hur? Ja.
hur? Och boken har vi båda läst såklart.
Jajamän.
Så det är den vi ska prata om idag.
Ja. Och älskar ska vi väl säga också.
Ja, den var
Älskar
fantastisk.
boken.
Ja,
Ja.
men det tänkte jag, det kommer vi till.
Ja, det kommer vi till.
Varför? Och så vidare. Vi
Ja,
kan komma till det
absolut.
flera gånger, det gör
Nej,
inget.
precis. Ja, det gör vi säkert.
Det tror jag
Ja.
nog.
Ja.
Så ja, berätta om din läsupplevelse där, Eva. Nu
Vi
när ändå är
kanske,
så
ja, men
igång.
jag tänkte att vi kanske ska börja med för våra lyssnare och be Elisabeth berätta lite vad Drömmarnas flod handlar om. För de som ännu inte har hunnit läsa den.
Oj, vad Drömmarnas flod handlar om. Vet du vad? Det kanske jag ska. Den har ju flera spår kan jag säga.
Just det.
Men om vi ska försöka sammanfatta själva handlingen i några få rader så kan man ju säga att den handlar om att med öppna ögon, ett rent sinnelag, ärlighet, en stor portion mod skulle jag vilja säga. Försöka att efter bästa förmåga utföra de livsläxor som livet har ålagt oss. Men den handlar också, framför allt kanske också om girighetens förbannelse.
Just
Jag
det.
inleder ju boken med ett citat av Mahatma Gandhi. Det finns tillräckligt för allas behov, men inte för en enda mans girighet. Och just nu när vi sitter här idag är ju det så tydligt, va?
Absolut.
Med tanke på vad en enda mans girighet borta i öster har ställt till med. Va? För det finns ingen mättnad i det. Va?
Nej, verkligen inte.
Och sen naturligtvis så är det ju andra spår också. Det handlar väldigt mycket om hur vi ser på varandra, hur vi värderar varandra och var vi har fått våra värderingar ifrån.
Ja.
Och att det också ofta handlar om vad vi en yta och vi, när allting som är viktigt händer inom oss egentligen. Ja, det är väldigt, väldigt kort, men sen är det ju ett otroligt rikt persongalleri naturligtvis. Och sen utspelades den ju, det skrev den ju under pandemin. Och det gjorde jag ju extremt lätt för mig naturligtvis, i och med att den utspelas i tre olika världsdelar. Och det gick ju inte att resa så att säga. Utan så
Nej.
den utspelas i Amazonas. Och sen i Sverige, i Blekinge, där min pappas släkt kommer ifrån. Och sen i New York, i
Just det.
Essex Fells, där min dotter bor.
Just
Så att två av
det.
miljöerna var jag ju väldigt väl bekant med. Amazonas var ju inte en ny bekantskap, men det var väldigt fascinerande att i fantasin resa på Amazonfloden kan jag säga. Eller Drömmarnas flod som jag ju har döpt en av de 1100 bifloderna till Amazonas. Och Eridanus som den heter, men som ursprungsbefolkningen har då döpt till Drömmarnas flod.
Så
Spännande.
vackert.
Ja,
Det
det
är
är
så
väldigt
vackert.
vackert.
Ja, det är
Och
vackert.
omslaget är ju
Jag
helt
älskar det här omslaget.
fantastiskt.
Ja, det
Jag
är
kan nog för er
fantastiskt.
att det är det omslag jag har tyckt bäst om utav alla
Oj.
Ja, ja, men det är väldigt vackert.
Ja, det är fantastiskt. Det är
Emma Graves som har gjort det. Och hon bor i London. Och jag bara, när jag såg det här, det gick rätt in.
Ja, ja.
Och just den här fjärilen också som är på framsidan, den här blåa fjärilen, som är en blå morfo. Som ju då enligt mayafolket var de dödas själar som kommer tillbaka i form av fjärilar. Vilket också är fantastiskt tycker jag.
Absolut.
Det är jättevackert.
Ja, mycket vackert.
Ja. Jag älskar verkligen det här omslaget också.
Ja, det är otroligt fint. Vi lägger ju upp en bild sen också. Så får vi visa för de som inte har sett den. Jag hade ju en fantastisk läsupplevelse. Måste jag säga. Och att jag tycker ju att den första meningen som är den väldiga floden flöt fram i maklig takt medan den nådigt lät sig smekas av den uppåtgående solens värmande strålar. Verkligen sätter tonen för hela min upplevelse av den här romanen. Och för mig som läsare är alltid den här första meningen väldigt viktig. Hur är det för dig som författare?
Samma här.
Det är det.
Överhuvudtaget, den här, alltså anslaget rent dramaturgiskt, det kan jag gå och mala jättelänge. Va? Mm. Och den här första, alltså, jag kallar ju inte det kapitel 1 utan en prolog.
Mm.
Och den är just, den ska ju sätta tonen för den här, hela den här boken som ju är väldigt, det är mycket magi. Va? Det är mycket det här med vår vackra blå planet som vi nu håller på att förstöra.
Ja, verkligen.
Så det är svårt. Det är svårt och det är oerhört viktigt. Va? Så att jag är glad att du reagerade på det.
Ja, men jag älskar första meningar. Det är...
Och det är viktigt. Det är precis som du vet med anslaget på en film. Va? När man har liksom 3 minuter på sig. Det har man ju knappast ens.
Nej.
Utan man fångar på en gång.
Och det är otroligt viktigt. För det är ofta för mig är det så att jag kommer väldigt ofta ihåg början. Alltså den första meningen. Men mycket sällan slutet. Alltså det är inte lika viktigt.
Nej.
På något sätt för mig. Ja.
Intressant att det har jag inte hört förut.
Nej. Alltså det är klart att jag kommer ihåg hur boken slutar. Men ändå, jag tycker att det är viktigt. Liksom.
Mm.
Ja.
Hur är början för dig, Ophelia? Det är också
Jag tänker, jo men det är det ju. Man får ju som du säger en känsla för boken om det fångar ens intresse eller inte. Jag har ju en bok som vi pratade om förut som jag plågade mig igenom 50 första sidorna. Bara för att min kompis hade sagt att den kommer att bli så bra. Jag läste och jag tyckte det var så segt. Jag tänkte, nu struntar jag i det här. Och det var ju Donna Tartts bok, The Secret History. Men sen efter ett tag för min del med den boken, då bara öppnade det sig. Sen, alltså, jag är så glad att jag tog mig igenom de första 50, för boken var helt fantastisk. Men där hade jag motigt, så där hade jag nog varit nära på att ge upp faktiskt. Så det är viktigt.
Det är
hade min vän sagt att det kommer att bli bra, jag lovar, då hade jag lagt ner. Så det är klart, det är om man blir infångad eller inte. Och det blir man ju definitivt här. Jag tycker också som jag kan ju också sitta och... Nej, en mening jag tycker om kan ju bara sitta och läsa den meningen igen. För jag tycker att den är så snygg eller att den är så fint skriven. Jag är ju väldigt mycket så när jag läser att jag tänker på orden. Meningskonstruktur är lite torr också. Men också sådana saker och formuleringar. Och vissa formuleringar hänger ju kvar från vissa böcker i lång tid i livet senare. Faktiskt.
Ja, det gör det verkligen.
Ja, det är faktiskt, jag säger det. För att jag har faktiskt mött flera läsare som går omkring med citat ur mina böcker i handväskan.
Ja, jag förstår.
Och en gymnasieelev som satt ihop en hel bok med citat ur mina böcker.
Ja, vad roligt.
Ja, det känns,
det är fantastiskt.
Ja, det känns fint.
Ja, det förstår jag verkligen.
Men det är som man säger, att, eller som jag känner, och det hade du faktiskt en fråga om också. Mm. Kan jag hoppa in lite på den nu i förväg. Om man att lära sig någonting. Jag gillar ju att lära mig nya saker hela tiden. Jag är väldigt nyfiken. Och för mig, så får man, när man får med sig någon ny lärdom också i boken. Inte bara att det är en bra story. Då blir jag extra glad.
Mm.
Och här får vi också lite fakta. Och sånt också. Som jag suger åt mig. Jag gillar små detaljer och jag är expert på att ha liksom, jag är bra på onödig fakta inom citationstecken. Sådana här små siffror eller saker som kanske egentligen inte är så betydelsefulla, men ändå. Som anekdoter och liksom, jag samlar på mig sånt där. Då är det här jättekul. Så nu har jag gått och berättat hur många av mina barn och min mamma, hur många som levde i Latinamerika egentligen från början och stammar och sånt där. Man ser liksom på det vidare sen.
Ja,
så att, det tycker jag också är kul med den här boken, att man får med sig lite annat
också. Det är ju min intention med alla mina böcker. Att det är gamla, det är den gamla läraren i mig. Va? Och som jag kanske sa det förra gången vi talades vid, men en av mina förläggare kallade det här för en försåtlig pedagogik. För meningen att man ska lära sig någonting utan att man egentligen tänker på det.
Ja, precis.
Och det är faktiskt inte så lätt.
Nej.
Att man liksom väver in de här kunskaperna i den här berättelsen så att man ska få det liksom lite gratis. Va? Så att när man har lagt ifrån sig boken ska man faktiskt också ha. För att alla historiska fakta är ju helt korrekta. Liksom. Så att det är ju ingenting påhitt.
Nej, jag förstår det. Men hur kom den här berättelsen till dig då?
Ja, alltså det var... Ofta så är det ju att jag då ser en person kommer gående emot mig. Alltså det är bara jag som ser den här personen som har en historia med sig. Men den här gången så var det annorlunda. Och det var lite grann med förra boken också. Det var en plats. Men jag satt och tittade på tv på Kunskapskanalen. Och det handlade om Amazonas. Amazonfloden. Amazonfloden var den hade sin födelseplats kan man säga.
Okay.
Och när jag sitter där och tittar på det här. Då visste jag bara. Här är det. Det här är en del utav nästa bok.
Gud, jag ryser. Häftigt. Ja.
Och så blev det.
Det är fantastiskt.
För grejen var sist vi träffade ju dig. Det var ju, vi kom ju fram till att det var 2 år sedan sa vi nu, va? Och då berättade du lite för oss om dina tankar. Hade du sett det här programmet innan då? För då vet jag att du sa det kommer utspelas i Amazonas. Vi pratade om rosa delfiner som finns i Amazonfloden. Vi pratade om en journalist, minns jag då att du sa. Att du skulle en journalist, trodde du, som kanske skulle resa till Amazonas. Och historien har ju ändrats lite på vägen från det. Det här var liksom de första tankarna som kom till dig. Och då var det lite roligt eftersom jag då på Amazonfloden själv sett rosa delfiner och just då arbetade som journalist. Då kände jag att det här är ju written in the stars. Jag ser tecken överallt. Men det blev inte exakt riktigt. Så.
Nej. Så när jag väl började skriva sen då, alltså, så var det ju visst så blev det är inte alltid att det blir som man har tänkt sig heller, va? Utan de här personerna har ju en förmåga liksom att bestämma själva. Det tror jag alla författare säger.
Det är så. Väldigt vanligt.
Och här blev det ju Noah. Det är ju faktiskt den andra boken där jag kan säga att jag har övervägande en manlig huvudkaraktär. Vindarnas ö, som utspelas under bronsåldern då på Kreta framförallt, det var ju det. Där hade jag också en manlig huvudkaraktär. Men annars så var det ju, är det ju Noah då. Och sen då Cassandras, hans hustru.
Där kom journalisten. Jag tänkte på det när jag läste så här. Men vänta nu. Jag läste tillbaka sen där. En businesskille från New York. Så bara nej, det skulle vara journalisten.
Ja,
precis. Ja,
det
har hänt något i processen.
Hon har också rest på Amazonfloden.
Ja.
Absolut.
Ja, vad häftigt. Ja, som du säger. Men vem kom först till dig då? Noah eller Cassandra?
Noah kom det. Noah kom ju först, det kan jag säga. Det var också i och med det här citat, Mahatma Gandhis citat. Och sen också det här med hur den här rovdriften som är nu. Eller nu, den har alltid varit. Ja, det är bara det att den har, jag ska inte säga att det egentligen är värre nu. Men det är det att vi är fler och vi har, det vi gör får så otroliga konsekvenser. Det var Noah som ju liksom då fick stå som symbolen för den här rovdriften. Liksom. Och sen är en person som går vilse i sig själv totalt i den här Wall Street-världen.
Liksom.
Wall Street, det här är ju något nytt. i boken. Det jag inte avslöja för mycket, men det var en sån där för mig. Jag har inte den blekaste. Det är en sån där grej som jag kommer berätta för allt och alla från och nu. Och liksom,
ja, precis.
Vet ni att
det,
och så?
Det var min svärson som arbetade där inne. Han hade ingen aning om det heller.
Vilken det grej spännande. Alltså. Ja, det var väldigt spännande. Så Noah kom först. Och hans karaktär då, man tänker, han är ju en väldigt rik, framgångsrik person.
Ja, var det liksom fast det inte, livet, från, han, inte från början. Men han
har jobbat sig upp. Liksom.
Han är ju, hans föräldrar är ju då strävsamma irländska invandrare. Ja. Och då han är uppvuxen i Queens, som faktiskt är den plats på hela jorden där det finns flest nationaliteter på samma yta. Så det är ju alltså en otrolig smältdegel som han växte upp i. Då, tillsammans med sina föräldrar och sin äldre bror Henry då, som är den här klassens ljus och som liksom tar hand om Noah då, som har en förmåga att ställa till det för sig liksom redan i unga år. Men och föräldrarna då hade ju liksom strävat för att kunna betala deras, alltså Henrys framförallt universitetsutbildning, och oroade sig jättemycket för att de skulle kunna betala för Noahs universitetsutbildning. Men de hade ju inte behövt oroa sig, för den här killen då är ju en stjärna på basketplanen. Så han fick ju stipendier för både studier och uppehälle. Och han valde IT. Det var då precis i den tiden, och har ju då en osannolik förmåga liksom där. Så han blir ju inte miljonär, han blir ju miljardär och går totalt vilse där i styrelserummen bland miljardklipp och stenhårda förhandlingar och de här drogfyllda festerna. Och så är han ju då skvallerpressens favorit då också. Så att ja, han tappar bort sig själv.
Det är nog lätt gjort alltså,
det tror jag också. Han är inte den första och inte den sista heller. Och sen har han ju hans hustru då. Hon ser ju då med förtvivlan hur den här kärleksfulla, goda mannen som hon gifter sig med bara förändras. Och han testar ju hennes gränser hela tiden. Tills hennes gräns är noll.
Ja,
och då går det inte längre.
Nej.
Och det är också beroende på att hon då, de har varit gifta ganska länge och hon har inte kunnat bli gravid, men nu blir hon det och hon hemlighåller det för honom. För att hon vill inte att hennes barn ska växa upp i den här miljön, i alla fall inte de första 2 åren. Så att hon tar ut skilsmässa och flyr, kan man säga, till Sverige, till Blekinge, där hennes mammas anmoder kommer ifrån.
Just det.
Och familjen har ett hus utanför Karlskrona. Men som sagt var, det är inte mycket här i livet som blir som man hade tänkt sig.
Nej, det kan jag skriva under på.
Det kan vi nog alla.
Ja, det kan vi alla göra. Ja, precis.
Men jag tycker, hur viktigt är det med pengarna i den här vilsenheten? Jag tycker man kan tappa bort sig ändå. Hur viktigt är det här med att han har liksom jobbat sig in i det här? Han har erövrat det mesta man kan erövra i livet. Men ändå så är det ganska fattigt på ett sätt.
Ja, men det är ju det. Du vet, den första miljonen, det var första steget. Sen så blev det andra, men då var det alltid någon annan som hade ännu mer liksom. Och så blev det här, ja men de hade någon annan och ännu tjusigare våning. Eller så och så blir det liksom
en tävling.
Alltså antalet nollor på bankkontot. Och till slut då liksom, så blir det ju, det blir som en drog det här. Och
absolut.
Och sen då helt plötsligt då, eller helt plötsligt, när Cassandra har lämnat honom då, och så en morgon då efter den där blöt nyårsfest, så bara han vaknar och inser att han är totalt på botten.
Men då undrar jag alltid, vad är det värsta, att vara totalt på botten med att vara biljonär, eller vara totalt på botten urfatt och inte ha några pengar alls? Vilket är det lika illa?
Du, François Sagan sa någonting klokt en gång. Och sa, ja, jag gråter hellre i en Rolls Royce än i en Volkswagen.
Så är det ju. Det stämmer ju.
Alltså, den har ju också gjort undersökningar på det där tydligen. Att hur mycket pengar, liksom, hur lyckligare blir man? Och man har kommit fram till att i svenska mått ungefär, så ja, det är ungefär sådär 50 000 i månaden. Upp till det kan man liksom... Men sen över det, va? Sen spelar liksom ingen större roll längre.
Det jag tänker är skönare om man gråter inte i en gammal lada eller någonstans, det är att vissa ekonomiska saker kan reda upp sig i alla fall. Alltså då slipper man i alla fall oroa sig för den biten. Att, oj, nu har inte råd att betala hyran. Så jag tänker, är det bättre då att vara ledsen i den där oistrosen än...
Ja, alltså därför att men det är lite olika saker. Så man, just att de här Maslows behovstrappan, ni vet. Alltså när man har de här basbehoven tillgodosedda. Va? Men det sen är, för sen kommer det andra behov. För att det är inte så många gånger att man blir, om man inte börjar den här inre resan som Noah kommer att göra. Då mår man inte bättre ju högre upp man kliver. Va? Därför att den här existentiella smärtan. Den blir man inte av med om man inte tar itu med
det. Just det.
Mm. Och hur ska man nå det här inre lugnet? Jag tänker att det är väldigt mycket alltså, i vår tidevärm nu. Att man ska hitta sig själv. Det här, man ska, vet ska det, förverkliga man sig själv. Ja, men det har varit, men ett har det varit också lite på ett ytligt plan tycker jag. Att det blir så här för mycket av det. Att man bara, herregud, orka. Men samtidigt i den här boken så träffar vi den här otroligt fantastiska kvinnan. Ska jag säga rätt nu? Vanja.
Ja, precis.
Ja. Och där har vi ju en person som har hittat ett lugn. Och det betyder ju inte att hon inte har varit med om svåra saker i livet.
Tvärtom skulle jag vilja
säga. Tvärtom. Och det här lugnet, hur kommer man liksom till den här platsen där hon på något sätt...
Vet du vad? Ska jag få läsa? Ja. Det här är det vi pratar om just lite grann. För att Noah köper ju ett stort, stort landområde i Amazonas. Inte för att han vill ha det, utan för att han bara vill ha en plats där han kan få vara i fred och ha en ankringsplats för sin gamla flodbåt som han ju bor på. För han flyr ju till Amazonas för att hitta tillbaka till sig själv. Och där möter han ju också ursprungsbefolkningen och bland annat då denna fantastiska gamla kvinna Vanja. Som ju då ser precis hans smärta och som tar med honom på en vandring in i djungeln. Och jag ska be få läsa det här. Är det okej? Okay?
Ja, så, mer än gärna.
Mer än gärna.
Det här är exklusivt, Eva.
Ja.
Min yvig handrörelse svepte Vanja undan det täta lövverket. Likt en grönskimrande dörr som öppnade sig och avslöjade vad som dolde sig där bakom. Hon tecknade åt honom att gå före henne. Några få steg. Noah drog häftigt efter andan. Hade aldrig någonsin skådat något så magiskt vackert. Han stod inne på en öppen plats. Den täta, nästan ogenomträngliga regnskogen hade öppnat sig. Majestätiskt höga träd bildade en skyddande ring runt en äng översållad med orkidéer i vitt, rött, gult och rosa. Doften från deras kalkar fick sinnet att dansa. En hög byggnad av sten strävade upp mot himlen. De enorma stenblocken var nötta av ålder, av vind och av regn, men fortfarande kunde man skönja de uthuggna dekorationerna föreställande liggande, springande och klättrande jaguarer. Högst uppe på byggnadens platta topp, där stentrappan mynnade, stod en levande jaguar. Ståtlig och stolt och blickade ut över omgivningarna. Det var Stiss. Ett stort antal koboltblå papegojor satt likt smycken på de uråldriga stenarna. Luften kändes märkligt klar och lätt att andas in, trots att de befann sig mitt i den ångande regnskogen. Och överallt omkring dem flög blå fjärilar, större än några Noah tidigare sett. En skimrande blå fjäril slog sig lugnt ner på hans axel. Vanja hade fått en blå klädnad av fjärilar. De satt på hennes huvud, axlar, armar, rygg och bröst. Våra förfäder menar att de här fjärilarna, vars namn är Blomorfo, var de avlidnas själar. Här i den förlorade världen har de sitt hem. Men vad är det där borta? Försiktigt för att inte trampa på de vackra orkidéerna gick Noah närmare. Likt en skugga följde Charlie honom i hälarna. En nästan helt cirkelformad damm glittrade vid sidan av den byggnad som Noah antog var ett gammalt tempel. Den blå skymningen sänkte sig sakta över dem, förstärkte känslan av magi. Noah föll på knä, böjde sig fram över vattenspegeln, rörde försiktigt vid ytan. Han hade aldrig kunnat föreställa sig att vatten kunde vara så gnistrande klart, så genomskinligt och så turkost. Jag blickade ner mot dammens botten. Jag tyckte sig kunna röra ur de grå stenarna och den vita sanden. Men han förstod att det var en synvilla. Dammen var bråddjup. Han kupade sin hand, fyllde den med det kristallklara vattnet och drack. Det var sött, inte salt. Mitt folk kallade det här vattnet för cenoten. För våra förfäder var cenoten en slags portal ner till den underjordiska världen. Vanja satte sig ner bredvid Nova. Men vad är det här för plats? Hur gammal är den? Vad används den till? Är den här imponerade byggnaden ett tempel? Frågorna hopades inom Noa. Platsen påverkar honom starkt på ett sätt som han inte kunde sätta ord på. Inget tempel. Ingen plats där man tillbar gudar. Uppe på den här vördnadsbjudande byggnaden studerade våra förfäder himlen, solen, månen, stjärnorna och planeterna. Den har funnits här i flera tusen år. En gång var den röd, den färg som våra förfäder menade var livets färg. Nu skyddas den här platsen av djungeln och jag kan bara be till den högsta att det får fortsätta på det viset. Vanja var tyst en stund, tycktes försjunken i tankar när hon på nytt tog till orda. Nattens mörker snart här, då det enda ljus för att leda oss det som stjärnor och måne skänker. Innan den blå skymningen lämnar oss vill jag att du böjer dig fram över cenotens vattenyta och berättar för mig vad du ser där. Noa böjde sig lydigt fram. Jag ser mig själv. Jaha, men beskriv nu mer exakt vad du ser. Jag ser mitt röda, spretiga, okammade hår, mitt fräkniga ansikte, min näsa, mun, haka. Kort sagt, jag ser min spegelbild. Du menar alltså att det är Noa O'Brien som du ser i cenotens vatten? Ja, naturligtvis. Vem annars? Noa var förbryllad. Han förstod inte vad Vanja var ute efter. Min käre okunniga vän, när du betraktar din spegelbild, kan du då se vad som försiggår i ditt hjärta? Ser du dina tankar, dina känslor, dina rädslor, drömmar, förhoppningar, erfarenheter eller den kärlek som finns inom dig? Ser du allt det? Nej, det gör jag inte. Och ändå hävdar du att du ser dig själv i vattenspegeln. Är det inte sorgligt att vi människor lägger ner så oändlig möda och tid på att putsa vår utsida, vår yta, när allt betydelsefullt som händer oss sker på insidan? Det din spegelbild visar är inget annat än det skal, det hölje som döljer den du innerst inne är. Var ytan viktig i din värld, Noa? Noa satt tyst en lång stund. Vanjas fråga gjorde ont. Ja, ytan var viktig. Eller rättare sagt, den blev viktig för mig. Till slut kom den att betyda allt.
Ja, det är så här att vad är det vi ser när vi ser på varandra? Det är så här att det har visat sig att när vi möter en person för första gången, så de första 90 sekunderna av det mötet så bildar vi oss då 90% av den uppfattning som vi får av den personen.
Mm.
Och det här märkliga beteendet, det är helt nödvändigt. Det är ett sätt för oss att bringa ordning i det kaos som världen annars skulle vara. Ett sätt att göra världen begriplig.
Mm.
Men det finns ju uppenbara fallgrupper. Därför att det är ju så här att vi kan säga att den här lilla gubben och gumman som jobbar två skift här uppe för att sortera in alla nya möten och intryck i så här prydliga, överskådliga fatwa. De här små arbetsmyrorna har en sak gemensamt, att de är extremt förändringsobenägna. Så hellre än att göra ett nytt fack för en ny person, en ny händelse, så gör de allt de kan bara för att knöla in det här liksom i ett redan befintligt fack.
Just det.
Och det här, ja varför det? Jo, det befäster ju våra fördomar. Och det hindrar, och vårt hur vi värderar varandra.
Mm.
För det hindrar ju oss från att kritiskt och analytiskt analysera den kultur, de värderingar, den människosyn som vår kultur och vårt samhälle vilar på.
Mm.
Och för det är ju så att om vi inte kan skänka varje människa vi möter ett okränkbart människovärde, va? Som inte har någonting att göra med utseende, framgång, förmåga, etnicitet, hudfärg, så gör vi oss själva till alltings gott.
Mm.
Och det leder sällan till någonting gott.
Mm. Mm.
Och det är också det sånt som jag tar upp i den här boken. Väldigt mycket faktiskt. Det här.
Mm.
Hur ser vi på varandra?
Mm. Men jag såg något program om det också, just om den mänskliga hjärnan, att den fortfarande befinner sig liksom på stenålders
stadiet. Ja, vi är på savannen
fortfarande. Absolut.
Men vi tror ju att vi är väldigt sofistikerade.
Ja, vi inbillar
oss det. Vi inbillar oss ju att det är väldigt sofistikerade. Ja. Men det slås ju igenom när vissa saker händer. Jag tänker många gånger så här, vi har ju inte kommit någonstans.
Så det är därför ofta som vi läser av folk så fort också. Ja. För att man måste liksom bilda sin uppfattning om det är vän eller fiende. Eller,
exakt, va? Ja. Så är det. Men samtidigt så är det ju ganska viktigt att ta det där steget tillbaka. Va?
Mm.
Och så, varför reagerar jag så här på den här personen?
Mm.
Och är det så här att när vi möter den här tiggaren utanför Ica butiken. Ser vi på henne på samma sätt som den här chefen som vi löneförhandlar med? Va? Ja, alltså då är det yttre vi bedömer. Vi har ingen aning om vad som är
inne. Nej.
Eva, vad tänkte du första gången du såg mig? Vän eller fiende?
Jag vet inte, jag vill inte ta upp det nu.
Nej. Låt vi ta upp det en annan gång efter podden. Off-podd.
Off-podd, ja precis, det får vi göra. Absolut.
Ja. Men jag tänker också, vi befinner oss ju som sagt den här boken till stor del i Amazonas. Och du tar ju upp en hel del missförhållanden, minst sagt orättvisor som sker i Latinamerika idag. Alltså ursprungsbefolkningen är ju väldigt marginaliserad och förtryckt. Och de drivs ofta från sina marker.
Mm.
Liksom, hur viktigt eller liksom, är det här för dig? Eller är det någonting du har tänkt på mycket innan? Eller är det liksom, du tog upp det här med samer också i Sverige. Vi har ju inte heller varit änglar här mot vår ursprungsbefolkning.
Alltså jag har ju, i och med att jag har varit och är så pass mycket i USA. Så där är, och så har mina underbara, fantastiska barnbarn är Bernsteins barn. Och nu lever de i en extremt privilegierad miljö. Men det är ju långt ifrån alla som gör det. Och den här historien som jag berättar från Harlem, som den fruktansvärda, den har hänt här i Sverige. Så det är också tyvärr också en helt sann skildring. Men det här är någonting som jag naturligtvis känner för väldigt mycket. Och sen i och med, jag har jobbat inom, som volontär inom kvinnojouren under många år också. Även om jag nu inte är så aktiv längre. Så det är det här, hur ser vi på varandra? Och hur bedömer vi varandra? Och vad utsätter vi varandra för? Det verkar i hjärtat. Och samtidigt så finns, alltså, så tror jag ju ändå att det goda, det är så oändligt mycket starkare. Det är bara det att vi lyfts inte fram.
Mm.
Jag menar, man har ju gjort en undersökning att utav allting som sköljer över oss via media så är 90% negativa nyheter. 8% är allmän information och 2% är positiva nyheter.
Ja,
och det är ju så att ändå skulle världen se ut så skulle vi ha gått under för länge sedan. Men
det förklarar att man att det blir så deppig när man läser tidningen.
Ja,
för det blir mig ibland, man vill inte öppna tidningen eller läsa för att tänka, nej jag orkar inte. För det är bara så där, man blir helt dränerad.
Och det sen blir det också en slags tillvänjning som är ännu farligare, va? Jaha, det var så många som dog där. Liksom. Okej, okay, ja. Ytterligare bomber i Ukraina. Liksom. Jag tänkte så här, man kunde sätta sig och titta på rapport och så var det bara positiva nyheter.
Ja, det hade varit roligt.
Ja, men för det går ju, va?
Det
finns ju
absolut.
Naturligtvis den möjligheten.
Ja, men det är inte lika intressant,
tycker varför är det så?
Jag tror att journalisterna tycker så också, att det liksom är mer spännande. Att
alltså det är ju ondskan som får de stora rubrikerna.
Jo, men det är ju samma sak.
Otroligt deprimerande.
Ja, men om man säger till exempel att en människa är snäll, det är ju, alltså för det mesta så är inte det en positiv sak.
Det är lite förklenande.
Ja, precis. Det, så, det finns ju något som säger, ja men det är ju det är en ko också till ja, exempel. Ja, sådär. Och det är ju så, alltså det är ju så fel.
Mm. Det är mycket svårare att vara snäll.
Ja, det är jättesvårt att vara snäll.
Väldigt svårt. Mm.
Fråga kossen i hagen.
Ja, men alltså det, jo men och du, det är väl liksom samma grej. Att, ja. Mm. Att det där man gräva i saker som är liksom, ja, när det hänt och otäcka grejer. Det är väl mer spännande.
Och då måste jag också med. Säga att det här är ju, det tar ju, den här boken Drömmarnas Flod tar ju upp mycket orättvis. Men det är ju ändå, vill jag tro, en ljus bok.
Ja, ja. Men det är bra att det belyser saker som man kanske inte tänker på. Jag är ju från Latinamerika och jag har alltid haft så svårt att acceptera den här invasionen av kontinenten. Det är någonting som jag aldrig har kunnat bli kompis med i hela mitt liv. Och liksom, vi har ju vänner från ursprungsbefolkningen i Latinamerika också. Och jag ser hur de lever. Och vi pratade med en man nu senast när jag var i Colombia i somras. Och en vän till min man. Som, de bor uppe i bergen i Santa Marta på helig mark där. Och han sa att men de här sjukdomarna som ni har, de finns inte hos oss. Vi har inte cancer. Mm. Mm. Ja, jag överhörde lite det här samtalet mera. Och de pratade om naturen och allting. Men det är precis som du beskriver i boken. På ett helt annat sätt. Deras sätt att se världen. Deras sätt att leva. Att göra så lite avtryck som möjligt. Mm. Att hedra den här planeten vi faktiskt bor på. Så mycket klokskap. Och så sitter man själv där och... Ja, vi har funderat på vad vi skulle shoppa lite mer när vi åkte hem. Så ytliga grejer. I ljuset av det här andra så blir allting så himla. Vad håller vi på med? Mm, mm. Varför? Ja, de har nästan lust att bara lämna allting. Bara, hörni, jag följer med er. Jag vill också leva på det här berget. Och bara lämna all skit som man tror är viktig. Och bara, vad spelar det för roll? Man får ju såna där. Liksom. Det är väldigt mycket säger fråga. Varenda gång jag har varit i Latinamerika så de här tankarna som du tar upp i din bok, de följer liksom med varenda gång. Så nu avtar de lite efter att jag har varit här och akklimatiserat mig igen. Så går några månader så följer jag in i mina gamla spår. Så åker jag tillbaka till Latinamerika så kommer upp igen. Det blir som liksom någon slags cykel liksom.
Ja. Ja, men du har båda delarna inom dig och det är någonting att vara väldigt tacksam för.
Ja, verkligen.
Delvis som vi var inne på som är tacksam för allt fint vi har, hur bra vi lever. Och också den här som jag sa till innan lite grann, insikten om hur lite vi behöver. Just att det är det här inre som faktiskt spelar den största rollen. Våra relationer, den här otroliga kärleken som finns i familjen som de träffar vid flodbanken. Den här gemenskapen, sammanhållning också som är, ja, vad är viktigare egentligen?
Ja. Jag tänkte just på det, jag tog upp det här du sa också i Blå längtan. Den boken som utspelat en hel del i Afrika också. Den här lilla Naomi som då blir adopterad till Sverige och som kommer till det här huset i Årstas fina villan och fått ett helt rum inrätt med massor med saker. Så tittar hon på allt det här och säger, alltså jag kunde inte minnas att jag i hyddan på savannen någonsin saknade någonting. Liksom, hon var ju glad för att det, men det var ju ingenting, liksom, vad ska man ha allting?
Ja, ja, det är en bra fråga. Någonting som jag känner då, om jag ska prata om något annat som jag skulle behöva, det är ju ett sånt här följedjur.
Ja. Det hade varit trevligt. Det kan du hitta jättelätt. Det är bara att meditera så kommer det till dig.
Vi har alla.
Jag har gjort.
Du ett följedjur?
Ja, gud ja.
Vad har Ofelia för följedjur?
Alltså det kan variera lite grann. Det är ju så att om man mediterar och kallar på sitt kraftdjur. Så kan de visa sig. Jag måste ju bara berätta, jag gjorde det här med min son. Det här var en häftig grej. Jag hade liksom kommit till någon slags sådär, vi måste ut i skogen och känna naturen. Och så släppte det med min son och sa, nu ska vi hitta våra kraftdjur. Och han var liksom sådär, okej, vi går ut i skogen.
Så jag tänkte, så mamma är tokig.
Ja, mamma är tokig, gick ut i skogen. Och så hade jag liksom lätt, nu ska du göra så här. Så jag sa, du ska ställa dig ut och ska bara blunda. Andas, känna in och så ska du bara kalla på det kraftdjur. Och det som kommer upp för din inre syn. Det första som sker, det är ditt kraftdjur. Ja, så sagt gjort och vi gick ut. Och han gjorde som jag sa. Och sen efter ett tag kom den, det är en röd räv. Mm. Jaha, tänkte jag så här, det gick ju fort. Och jag stod där själv, det kom ingenting till mig. Jag stod där bara, kom, kraftigt, ingenting hände. Och så fick jag för mig att jag såg en elefant och det kändes inte allt rätt. Så vi gick hem och jag var toppbesviken. Så jag svansade efter honom och sa, men hur gjorde du egentligen? Eller liksom, hur gick det till? Han sa, men vadå, det var väl jätteenkelt. Det kom en räv och så var det inget mer med det. Och så gick vi hem och jag var sådär, jaha. Attan, så får jag försöka mig på något annat. Det här funkade ju inte alls för mig. Jag var jättebesviken. Och han tog det bara som den enklaste sak i världen. Men sen gjorde jag någon meditation istället. Med YouTube en sån här och så hade jag och så pratade med en vän och så sa vi till varandra, vi lägger på nu och så gör vi den här meditationen i 40 minuter eller en halvtimme, så ringer vi varandra om en timme så ser vi vad som har hänt, om det kom någonting till oss. Så jag la mig där med tända ljus och han gjorde samma sak på sitt håll och så ringde upp varandra och sa, Ophelia, det här är helt sjukt. Jag satt där vid den här lägerhallen i skogen och sen bara kom den vit uggla och satte sig framför mig. Jag bara, jaha. Och, liksom, och vad kom till dig? Ja, nej, till mig kom det, framför mig plötsligt så kom det gående en svart panter. Så jag bara, nej, det kom en svart panter när jag gjorde det här. Och båda två var liksom, och så började jag googla såklart och kolla på nätet. Vad betyder det här? Vit uggla, svart panter och så. Men det kan också komma, det kan växla lite över tid också. Vad som behöver komma in.
Och du är en varg, vad häftigt.
Så det skulle jag vilja. Hem och meditera, Eva. Så kommer det till dig. Ja,
men mediterade du och fick fram?
Nej. Den bara var där.
Ja.
Men vi har ju pratat lite om det här med det här övernaturliga. Jag älskar ju magisk realism. Och när det kommer lite glitter och övernaturligt. Precis som här när det kommer små stänka sånt här. Det blir ju helt lyxaligt. Så det här är bäst.
Ja, det här följer ju med vad fantastiskt den här delfinen. Alltså,
men alltså, då måste jag få berätta. Det kommer med i min nästa bok. Det ska jag berätta förresten. Jag har skrivit 12 romaner. Jag har börjat på den 13:e nu. Och jag har alltid känt att den här boken har varit klar. Liksom. Det har varit en tjatron för långsamt. Men ska inte fortsätta på det här? Liksom, det har alltid varit klart för mig. Va? Och när jag skrev Drömmarnas flod så hade jag inte en tanke på heller att det skulle vara en fortsättning. Förrän jag skrev de sista raderna på sista kapitlet. Då plötsligt så vet jag. Ja, men de här två flickorna, Samela och Miranda. Det finns en fortsättning på deras historia.
Ja, vad härligt.
Så att nu, ja. Det är den heter ju Skuggan av dig, heter den här boken. Den har vi hoppat 20 år framåt i tiden.
Oj.
Och det är alltså den första boken som det kommer liksom bli en fortsättning. Det är också en helt sann historia som jag då fick med till sen här bara för någon månad sen. Det här hände i våras. Enzo Mallorca är en världsberömd djuphavsdykare. Och han och hans dotter, Djurhuvudan heter de, de var och dök utanför Syrakusas östkust i Italien. Mm. Och när han kommer ner under vattnet så känner han att det är någonting som vidrör hans rygg. Och när han vänder sig om så ser han att det är en delfin. Och som den vana dykare han är så inser att den här delfinen vill inte leka, va? För det kan ju hända. Utan den vill någonting annat. Så att när den simmade iväg så följde Enzo och hans dotter efter den här delfinen. Och det visade sig vara ett mycket klokt beslut. Och på 12 meters djup så hittade de en delfin till. En delfin som hade trasslat in sig i ett sånt här fisknät som ligger. Och kunde inte komma loss. Och en delfin kan stanna under vattnet i 10 minuter. Kommer den inte upp och får luft så drunknar den då. Så att de hade sina dykknivar då och skar loss den här delfinen och kunde hjälpa den upp till ytan. Och där upptäcker de att det är en hona. För den delfinen som hade hämtat honom, det var en hane. Och att hon är gravid.
Oj!
Och sen då, så den här delfinen då, hanen då, kommer simma fram till Enzo och liksom vidrar honom på kinden som en gest av tacksamhet innan de simmar. Nu ryser jag bara.
Ja, precis. Så det verkligen rysigt.
Så att den här nästa boken kommer att handla väldigt mycket också om djurs medvetande, känsloliv och otroliga intelligens.
Vad härligt. Oj, oj, oj.
Ja, det var ju en
har vi ja, men då har vi verkligen någonting att se fram emot.
Ja, men jag tänker på det, det här lite övernaturliga, hur viktigt är det också i din vardag? Jag tänker också på djur, för att i de böcker jag har läst, djuren har ju en väldigt viktig roll i böckerna. Det, så var det ju också på Älvernas kulle.
Ja.
Mycket djur, mycket barn, mycket kärlek. Hur viktigt är det här med det övernaturliga i ditt liv och djur?
Det är jätteviktigt. Mm. Det är jätteviktigt, det har alltid varit. Och det är ju det här, men mina böcker har ju 3 dagar. Först så är det ju den här liksom förhoppningsvis spännande historien då. Kärlekshistoria som alltid på något vis slutar bra ändå.
Mm.
Och sen är det det här som vi pratade om, att man ska lära sig någonting. Mm. Och sen är det här tredje lagret då, som är det här moraliskt andliga då. Och där är det ju också alltid djur med.
Mm. Mm.
Och jag kunde ju inte veta liksom, när jag skrev den första boken Bortom stjärnan, som är väldigt mycket magi i, hur mina läsare skulle uppfatta det. Va? Men det har faktiskt visat sig att det är framförallt det tredje lagret som människor fastnar.
Mm. Mm. Ja, jo, men absolut.
Så vi har ett behov, av det här. Att vi kan inte förklara allting. Vi behöver inte förklara allting. Utan det räcker med att vi känner. Vi vågar känna.
Vågar känna, absolut.
För det tror jag, som du säger, jag tror många inte vågar det.
Nej.
Man tror att man inbillar sig. För det var lika uppgivet upp mina meditation. Så tänkte jag såhär, nej, gå fel. Ja. Vad du hittar på nu? Att man gärna sig ifrågasätter med det teoretiska.
Ja.
Tänkte jag kunde hitta på kanske att det kom en blodigel slammandes på vägen framför mig, och inte, varför skulle jag tänka mig att det var svart panter? Det låter så dramatiskt.
Mm, mm.
Men man vet inte vad som är inbildning, vad man själv hittar på, vad är det man känner. Och där tror jag att man ifrågasätter mycket och inte vågar lita på sig själv och sin intuition.
Jag brukar fråga när jag håller föredrag och så brukar jag, frågestunden efter, så brukar jag fråga då. Jag brukar berätta först då saker som jag själv har varit med om. Då, liksom, men så brukar jag säga, jag är inte galen, men det här har faktiskt hänt mig då. Och så ser jag någon annan som det är som att öppna en kran. Så här, för att vi har alla, ska jag läsa, varit med om någonting som vi, alltså med förnuftet, inte kan förklara.
Nej.
Och det tycker jag är helt underbart.
Vi hade faktiskt för ganska länge sedan nu ett författarbesök. En kvinna som hade skrivit någon bok om vad ska jag säga, alltså när människor dör, alltså nära, liksom, att man på något sätt, att de kommer tillbaka och att, det, ja, att de följer en på något sätt. Och vi var lite tveksamma till hur det här skulle liksom tas emot och sådär. Och det kom inte så här jättemycket folk, det gjorde det inte, men det kom i alla fall kanske 15 personer. Och då pratade hon först, och sen så ville hon att vi skulle sätta oss alla i en ring. Så här. Ja. Och sen så började hon berätta om sina upplevelser då, ja, med sina nära och kära och så där, som fortfarande följde henne, och att hon hade någon slags skyddsängel. Ja, så där. Och det var liksom, från början var det ganska så här skeptiskt, och folk skruvade lite på sig.
Lite obekvämt.
Ja, lite obekvämt. Ja, precis. Men sen var det som, precis som du säger, som en kran öppnades på något sätt. De bara, en efter en berättade liksom. Och till och med jag. Alltså, jag menar, alltså, du vet, alla liksom öppnade upp för att man hade haft någon sån här liksom upplevelse.
Det har vi ju.
Men liksom att folk då verkligen delade med sig också. Det var helt fantastiskt.
Som sagt, jag kunde ju inte veta hur det skulle tas emot. Men
det är ju fantastiskt. Jag älskar ju det också. Så.
Jag tycker det är jättehäftigt.
Ja.
Och sen inser jag, alltså, i efterhand kan man ju inse vissa såna här saker också. Så man kanske inte i händelsen när det händer reflekterar över det. Men sen så, som vi pratade om också, du sa att du måste gå ut och affirmera varje dag. Jag gör det varje kväll. Jag går upp på min balkong och så kollar jag upp på stjärnorna. Och så kör jag min lilla ritual som jag har. Och sen händer det saker. Det händer verkligen saker. Jag har haft riktigt så här molniga dagar när det bara varit helt molnigt. Men så har jag gått ut på min, den här balkongen, och helt plötsligt så bara är det stjärnklart. Det är som att alla molnen bara försvinner, och så ser jag stjärnorna, och så är det liksom
fantastiskt.
Helt otroligt faktiskt. Så då kör jag min lilla rep vända där ute på balkongen med min hund, och sen går vi in och sover. Det är så vi avslutar varje kväll.
Livet blir ju så, det blir inte lättare, men det blir så otroligt mycket rikare. Om man öppnar det där fönstret.
Det blir absolut.
Det försöker jag faktiskt göra i mina böcker.
Ja, jag, mm. jag tänkte på det. Dina böcker är ju liksom på slutet väldigt fyllda av framtidstro. Mm.
Mycket också. Kärlek.
Mycket kärlek, ja precis. Mm. Och det känns ju väldigt härligt. Liksom att få läsa och ta del av det. Ja,
alltså människan är ju människans förmåga är ju fantastisk också. Mm. Så hon har en förmåga att förstöra och så vidare. Men hon har också en otrolig förmåga att bygga upp. Mm. Och jag vill tro att det här förfärliga som händer nu. Det leder till ett slags uppvaknande. Mm. Mm. Jag vill faktiskt tro det. Mm. För någonstans är det att vi måste komma till i botten innan vi liksom kan vända, för då finns det bara en väg och den är uppåt.
Mm. Lite som för Noah.
Ja,
det är något, en absolut botten. Ja. Mm. Men sen tänker jag på vissa av de här människorna, Desirées mamma, Edith.
Ja.
När det liksom, finns det fall där det är hopplöst?
Mm. Där är det ju den här, där är det rädslan som har styrt den här mammans hela liv.
Ja.
Och hon har förstört, höll på att förstöra sin dotters liv. Men det gjorde hon också, som jag kan säga, med de första 40 åren.
Mm.
Men det vände ju sen då. Men
rädslan just.
Sorry.
Alltså jag tänker rädslan.
Det var den här rädslan för att bli övergiven, att bli ensam. Och så förtryckte hon sin dotter istället. Liksom, inte utan att förstå att kärlek, den kan bara växa i frihet.
Mm. Mm.
Det är precis som någon klokt sa. Det är precis som när du lägger vatten i en öppen handflata. Du har handflatan så här. Då ligger den.
Mm.
Men så fort som du sluter handen om den, då rinner det ut. Mm. Och det är ju likadant med makt och kontroll som så många gör mot sina närmaste.
Mm.
Och det handlar bara om rädsla.
Ja,
det är de här männen nu som sitter och styr på de här länderna.
Mm.
Gud, vilken rädsla måste finnas.
Ja, verkligen. Ja.
Mm. Ja, den är farlig, den rädslan.
Den skadar så otroligt många andra människor.
Mm. Mm.
Men jag måste också säga, det pratar om karaktär i den här boken. Till min stora förvåning, den person som alla älskar, framförallt mitt förlag, det är denna förskräckliga George.
Det fattar jag.
Det är ju jag också.
Ja, det är ju också.
Ja.
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 Det verkar som liksom de nickar och ler sådär igenkännande.
Ja, okej. Jag har
träffat en hel del George. Liksom.
Ja, precis.
Socialt totalt hopplös person.
Ja, alltså. Ja. Men samtidigt framställer honom ju samtidigt som så älskvärd på något sätt. Mm. På något underligt sätt.
Ja,
blir han,
ja,
det.
Alltså, ja. Han har ju, jag fattar ju inte vad han håller på med.
Nej,
liksom.
Nej, precis. Han är så aningslös.
Han är ju helt hjälplös.
Ja, verkligen.
Fullständigt. Liksom.
Ja, ja, ja.
Och sen är det också det här med de manliga genierna som liksom ingen vågar säga till heller.
Nej, precis.
Men nej.
Ja, jag blir många stressad. Som är beroende av att han mår bra. Det är så det är.
Ja,
det är
sån här,
mm. Att han skriver.
Ja, han är ju liksom en kassako för
jag
mådde dåligt när han började laga mat och blev jag stressad. Han måste nästan lägga från mig boken en stund.
Ja.
Jag tänkte mina egna fina stekpannor jag har köpt som är så bra kvalitet. Hon hade tusen och bränt sönder dem.
Ja, precis. Ja.
Han försökt.
Ja, verkligen.
Ja. Liten.
Ja.
Inte alltid så lätt att värma mat.
Nej, men det är ju verkligen det. Ja, det har ju verkligen varit fantastiskt att få prata om den här boken med dig.
Du ska kunna fortsätta hela dagen.
Ja, men alltså det är linnest, verkligen.
Ja.
För det är ju också en del i att i ens läsupplevelse, ska jag säga, också att få prata om det man har läst. Det är jätteviktigt.
Ja,
tycker jag.
Ja, men det är faktiskt inte så kul att bara hålla inne för sig själv. Utan...
Nej, absolut. Men det kommer liksom, händer nya saker när man får prata om en bok, tycker jag. I ens egen upplevelse. Och den här Drömmarnas flod är fantastisk.
Mm.
Ja, så att vi vill verkligen rekommendera den.
Definitivt. Och ett extra plus för mig är att den tar upp sånt som är mig, ligger så varmt om hjärtat, ursprungsbefolkningen i Latinamerika.
Mm.
För det är några jag också försöker hjälpa på mitt håll på lite andra vägar. Det jag kan. Det är jätteviktigt för mig.
Ja.
Det förstår jag.
Mina, delvis mina rötter.
Precis.
Så ja, där blev det extra plus.
Ja, ja, och så får vi då se fram emot nästa.
Ja,
det förstås.
Det tar ett tag.
Ja, jag förstår att du gör det. Vi ska inte jäkta dig på något sätt. Nej.
Vi bara förväntas för Levi. Men det här kommer ut nu. Två år säger du. Så de två.
Jag har ju skrivit kontrakt. Och, alltså, jag har ju redan sålt min själ så att säga.
Ja.
Så jag vet okay. Att det var klart.
Ja, härligt.
Ja, hur känns det inför det då? Du är liksom...
Ja, alltså jag vet ju vilken tid jag har skrivit 3 kapitel. Och så
att, vet du nu hur det kommer sluta eller kommer slutet liksom utkristallisera sig? Eller har du en
alltså,
plan där?
Jag har en plan.
Du har en plan? Så får man se hur det blir.
Men så får vi se vad huvudkaraktärerna här är ju Samela och Miranda.
Mm. Just det.
Så att, och det är ju väldigt speciella damer bägge två.
Ja, verkligen. Men vad härligt
på.
Ja.
Det ser vi fram emot.
Ja, nu får vi gå ut i höst. Det är fint väder.
Är det så?
Ja, vi får gå ut i höstvädret och njuta av tillvaron. Ja, precis. Ja.
Men det som är så fantastiskt med den här boken vill jag också tillägga, som du sa, vi kan ju resa även från soffan. Och i den här boken har vi verkligen gjort det.
Precis.
Ja. Så ut och res till drömmarnas flod, alla där ute, och läs den här boken.
Just det. Ja. Men tack så hemskt mycket, Elisabeth, för att du ville gästa vår podd.
Ja, stort tack.
Ja.
För att jag fick komma.
Ja. Så, och då säger vi tack och hej till våra lyssnare.
Ja, så är det.
Ja, nästa gång så återkommer vi med något annat.
Ja.
Som jag har glömt nu.
Ja, men det är någon som ska komma hit.
Ja, precis. Det får bli en överraskning.
Ja.
Tack så mycket för oss.
Tack så mycket.
Tack
Elisabeth.
Tack.
Hej.
När jag var här